Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan, och mina kollegor runt om i RF SISU Sverige. Och en av de här kollegorna är Andreas Fäger. Du finns med mig här idag, eller hur?
Stämmer bra, Johan.
Börjar du få några sommarkänslor så här nu när juni börjar närma sig?
Ja, det är någon timma här och var, så är det väl lite soligt och sommar, och sen så är det höst eller kanske vår några av övriga timmarna på dagen, men det är väl kanske så det ska vara.
Ja, det är väl det som kanske är svensk sommar på ett sätt också.
Så är det nog.
Du, den här veckan så kommer det här avsnittet handla om ett ämne som är väldigt svårt att prata om, eller hur? Vad är det vi ska prata om den här veckan?
Ja, men det är som du säger, det är ett lite tabubelagt område och behöver nästan ha någon som kan inspirera till att ta tag i de här frågorna, eller vara så pass kunnig så att den personen eller de personerna kan vägleda, i det här fallet då, någon förening eller ledare. Och det är att motverka sexuella övergrepp som podden handlar om.
Mm. Och ja, det är ju ett tufft ämne, och jag tror att det är ett svårt ämne för många ledare att ta till sig. Men samtidigt, när vi frågar ledare, så tror jag att i stort sett alla tycker att det är ett viktigt ämne att ha någon typ av plan kring, någonting att jobba med, och ett ämne som vi ska jobba med och motverka, men där man kanske inte riktigt vet hur. Och nu har vi fördelen idag att kunna presentera ett verktyg som man kan jobba med för att få någon typ av plan på hur man faktiskt ska jobba med de här frågorna.
Ja, det är en webbutbildning som några av kollegorna har tagit fram tillsammans med Göteborgs stad. Men att det är ju tänkt att det ska vara för alla föreningar som finns i hela Sverige som kan ta del av det här. Och det har testat det, och det är ett jättebra verktyg. Både om man är osäker, men framförallt också om man ska utbilda och diskutera med fler personer i föreningen eller i tränarteamet, så är det jättelämpligt att ta sig an och jobba med.
Vi kan väl nämna adressen på en gång där det här verktyget finns, och det finns tillgängligt då, som du säger, för alla egentligen. Att motverka sexuella övergrepp.se är adressen som man kan gå in på. Om man då vill gå in under det här samtalet och titta lite på den här sidan samtidigt, så kan man ju faktiskt göra det. Vem är du har träffat och pratat om den här sidan med?
Det är Emma Svensson, som är våran sakkunnig i barn- och ungdomsfrågor i Västra Götaland, som också har en stor kunskap i de här frågorna. Så att det är henne jag har gjort podden med.
Mm. Jag tycker vi kastar oss in i ert samtal direkt.
För de som inte vet vem Emma Svensson är, vem är du?
Vem är jag? Jo, men jag är ju då sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF SISU Västra Götaland. Och det betyder att jag jobbar med de här frågorna både internt och externt. Och vi brukar säga att vi jobbar både reaktivt och proaktivt. Och det reaktiva handlar om att hjälpa föreningar framförallt och förbund när det har hänt lite jobbiga saker. Det kan vara ledare som toppar, och det kan vara föräldrar som inte beter sig, och det kan vara emellan barnen eller ungdomarna själva. Och, ja, men saker som en förening tycker är svårt att hantera och behöver lite hjälp och stöd i. Då kan vi gå in och hjälpa. Och jag stöttar även internt då med kollegor som hamnar i de situationerna och försöker hjälpa föreningar. För det är det vi ändå vill göra, att försöka hjälpa och stötta föreningarna och förbundet så mycket vi kan liksom. Och sen så jobbar vi proaktivt med att sprida forskning. Hur ska vi bedriva en sund barn- och ungdomsidrott? Och försöka stötta kollegor och föreningar och förbund med det. Liksom. Så det är tvådelat, kan man säga.
Och som en övergång till det, så är du med i podden idag för att vi ska diskutera om att motverka sexuella övergrepp inom idrotten.
Ja, precis.
Hur tycker du det ser ut med de frågorna inom idrotten idag?
Alltså, det är ju ett ämne som är för många, de flesta, väldigt svårt och tufft att prata om. Det är ju tabubelagt och det är ju oerhört känsligt. Det är ju så att betydligt fler har varit med om någon form av sexuell övergrepp eller trakasseri eller någon typ av våld som vi inte vet om. Så att vi kommer ju möta de barnen och ungdomarna i våra föreningar, oavsett om vi vet det eller inte. Så att det är någonting vi behöver förhålla oss till, och det är någonting som vi definitivt behöver prata mer om. För om vi inte gör det kommer vi aldrig liksom kunna komma vidare i det heller. Så att det är jobbigt men nödvändigt att tala om i föreningarna. Sen är det ju så att gråzonen och mörkertalen är ju stora. Vi vet ju inte egentligen. Vissa undersökningar kan visa så här. Ja, men mellan 2-14% av våra barn och unga har någon gång utsatts för något. Och vissa kan vara nästan upp till 20-22%. Beroende på vilka man frågar, hur man mäter och vad man får för sanning i svar. Alltså, det är ju väldigt svårt att säga om. Men att det förekommer, det är bara att vi får acceptera. Det är en del av det är ett samhällsproblem. Och idrotten är ju en stor del av samhället. Liksom.
Och precis som du är inne på så... När man definierar sexuella övergrepp, vad kan det vara för någonting?
Ja, men det kan ju vara fysiska övergrepp. Det kan vara psykiska övergrepp. Och vi har även nu senast börjat prata ganska mycket om det här med emotionella övergrepp. Så att det kan vara liksom lite olika typer av. Men det som vi tänker mest på egentligen just med sexuella övergrepp är ju de fysiska övergreppen. Sen är det ju också så att det behöver inte alltid vara fysiskt som att man ses, utan ett övergrepp kan ju också begås på internet till exempel, eller vi framför en kamera. Så att vi har ju faktiskt för några år sedan fått första domen på en våldtäkt som begicks över nätet, där alltså en man påtvingar då barn att utföra handlingar mot sig själv framför en kamera, som senare dömdes till just våldtäkt då. Och det tycker jag också är ett steg i rätt riktning. För den sexuella övergreppen som sker över nätet är ju... Ja, det ökar ju lavinartat liksom.
Hur ser kunskapen ut i de här frågorna inom idrotten idag?
Det blir ju nästan personstyrt på något sätt. Om det finns någon inom föreningen som jobbar kanske med de här frågorna privat. Eller som brinner för de här frågorna. Jag skulle säga att det finns ingen generell kunskap kring det egentligen. För de flesta tycker det är så jobbigt att prata om. Så jag tror bara man egentligen vill man inte tänka på det. Och så behöver man helst skulle låta det passera. Så där behöver vi verkligen stötta föreningarna i att faktiskt uppmuntra att de utbildar sig. Och att man har utbildade ledare som kan ha lite koll på de här grejerna. Kanske veta lite vilka tecken man ska leta efter. Och att styrelser vet hur man ska lite tänka när man ska rekrytera nya ledare och sådär. Så att vi behöver ha på oss lite de glasögonen för att försöka i så mycket vi kan. Att minimera riskerna för att våra barn och ungdomar, unga ska utsättas för de här grejerna. Men jag tror att vi behöver lyfta frågan, och även om det är obehagligt så behöver vi börja prata om det. För gör vi inte det så kommer det inte heller upp på agendan. Liksom.
Det har ju varit de senaste åren, så är det ju flera kända idrottsprofiler, både aktiva och ledare, som har gått ut och berättat om sina egna berättelser inom idrotten som sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Och känns det som att det är också viktigt att kända personer går och lyfter upp den här frågan lite tydligare?
Ja, men jag tror nog att det kan hjälpa, för att det blir ju mer synligt och vi hör om det och man läser om det. Och sen är det ju bara beklaga att det har hänt överhuvudtaget, såklart, och att det har fått pågå under så lång tid i många fall. Men jag tänker att det ändå på något sätt kan hjälpa till att öka medvetandegraden hos oss, och att kanske förståelsen att det här faktiskt sker, det kan hända hos oss. Kunde det hända i grannklubben så kan det faktiskt hända hos oss också. Och att det ofta sker tysthet liksom. Att det är ingenting som det kan ju hålla på i flera år utan att någon märker någonting. Men vi behöver se till att vi gör vad vi kan för att minimera de riskerna och riskzonerna som finns liksom.
Ser ni någonting i forskning och sånt som styrker att den yngre generationen som är på väg upp nu, att de ser lite annorlunda på det här och kanske också förhoppningsvis bättre än en annan generation?
Ingen forskning som jag kan komma på så där rakt av, men däremot så tänker jag att barn och unga som växer upp nu har ju en annan medvetenhet om mycket. Och också tycker jag är väldigt bra på att ifrågasätta och kanske inte bara köpa allting rakt av. Men som jag sa innan, nätet är ju en fantastiskt på många sätt, men också alldeles fruktansvärt i vissa fall. Och där tror jag dessvärre att det finns en del barn, och det är också helt oberoende av kön, sexuell läggning, alltså vem som helst kan råka ut för en förövare på nätet. Och vi brukar ju prata om en term vi kallar för grooming då. Och det är ju när man blir egentligen kanske kompis med någon på nätet som känns lite spännande. Det kanske är någon som utger sig för att vara en kille som är några år äldre. Eller en tjej för den delen. Vi vet att de flesta förövarna är män, så därför jag kanske oftare säger han än hon. Som lurar in en i liksom lite falska förhoppningar. Vissa kanske till och med tror att man blir kär i den här personen. Och man pratar mycket och man anförtror sig och sådär. Och sen räcker det egentligen att man skickar den där första bilden. Och jag brukar säga det, skicka aldrig den där första bilden. För har du väl gjort det, då börjar ju ofta övertalningstaktiken och liksom om att man ska fortsätta och att det ska vara mer och att det ska vara mer avklätt. Och att de liksom inte blir nöjda, men bara den, en bild till och bara en bild till. Och skickar du inte den så, och så kommer hoten liksom. Då kommer jag skicka den här bilden till dina föräldrar. Då kommer jag skicka den till alla dina kontakter du har på Facebook. Då kommer jag skicka den till alla i din klass, för jag vet att du går i 8A på den och den skolan. Och då är det många som har väldigt svårt för att för att kunna stå upp för detta då, utan då faller man ju ofta djupare och djupare och djupare, och så är det ju så otroligt skamfullt. Och många vågar inte prata med någon och ta hjälp då. Så att det här, just den här första bilden, och det vet jag, pratade med några poliser för några veckor sedan, och då sa de att de ser nu i sina utredningar och sånt, de utreder just fall mot ganska unga barn tyvärr, för det förekommer ju där också. Och då kan det vara, den första bilden kan vara en helt, alltså inte sexuell bild överhuvudtaget. Det är en helt vanlig bild. Men skammen i att du har haft kontakt med någon som du inte känner, som inte mamma och pappa har koll på att du har kontakt med. Bara den skammen, att du vet att du egentligen har gjort någonting du inte får, kan räcka för att du inte ska våga tala om någonting för mamma och pappa. Och för att du ska falla för det här trycket då, att skicka en nakenbild nästa gång, eller skicka en bild på din bara överkropp eller sådär då. Och vi har sett det senaste att de här groomingprocesserna tar oftast nu faktiskt kortare och kortare tid. Innan kunde det vara ganska lång tid som man byggde upp den här typen av relationen. Men nu kan det gå ganska fort och bli otroligt, då blir det ju verkligen övergrepp. De här poliserna berättade också om att många förövare nu använder sig av Snapkartan. På Snapchat finns en funktion där du kan liksom titta på kartan med den här personen, och då kan du ganska lätt förstå vart den här personen bor någonstans. Och så kommer man med hot mot mamma och pappa eller storebror eller lilla syster eller hunden. Eller, för jag vet ju att du bor på den och den gatan. Och, så att om inte du vill att det ska hända dem någonting, så måste du ställa upp på den här filmen eller posera på det här viset. Och.
Det är ju förskräckliga liksom företeelser och berättelser, men ni gick ju ett steg vidare för att utbilda och stärka ledare och personer som jobbar inom idrotten. Du får gärna utveckla lite den webbutbildning som handlar om det här ämnet. Ja, vad är det för någonting?
Jo, för ett och ett halvt år sedan ungefär så gjorde jag och några kollegor så att vi kände att nej, men nu behöver vi göra någonting. Hur ska vi kunna hjälpa föreningarna i den här frågan? Och så satte vi oss och började fundera, och så kände vi att men vi vill nog ändå kunna erbjuda någon form av utbildning, och då vill vi att den ska vara digital. Vi vill att den ska vara kostnadsfri, och vi vill att det ska vara låga trösklar för att man ska göra den, så att så många som möjligt gör den men ändå får med sig så mycket som möjligt ändå. Så att vi lyfte den här idén, och med hjälp av medel även från Göteborgs stad så kunde vi ta fram den här utbildningen. Och då fungerade det så att den ligger på en hemsida som heter www.motverkasexuellaovergrepp.se, och där skapar man lätt ett konto med en e-postadress. Man kan göra den här utbildningen antingen individuellt eller i grupp. Den är grym för att sitta till exempel en ledarstab eller en styrelse eller den konstellationen som man är verksam inom idrotten i. Och även äldre ungdomar kan också göra den för den delen. Och då är den uppbyggd så att det är 8 olika moduler kan man säga. Så man kan välja om man vill göra en modul i taget eller hälften eller hela. Jag skulle säga att gör man hela utbildningen i grupp så behöver man åtminstone 2,5 timmar i alla fall. För att det blir diskussioner, det går inte att komma ifrån det. Och det är det som är lite meningen också. Och det är ju ett tungt ämne att diskutera och prata om. Så att man behöver också lite tid och lite smälta det och sådär. För det kommer fram en del tuffa grejer. Och det kan vara så att någon har varit med om något eller känner någon som har varit med om något och så. Men varje modul är uppbyggd så att först är det ett litet filmklipp. Och då har vi fått fantastisk hjälp av några kända idrottare i vårt distrikt som har ställt upp och filmat för oss. Och sen är det följt av lite text och lite frågor och lite så som man diskuterar utifrån. Och så får man en liten kontrollfråga sen för att kunna ta sig vidare till nästa modul då, och så vidare. Så att det är de här 8 modulerna och då är det olika teman per modul då liksom. Och då kan det vara vem tror vi är förövare eller vem skulle kunna vara förövare och vilka utsätts för sexuella övergrepp. Kan vi se någon mönster där? Sexuella övergrepp på nätet, grooming, porrens påverkan, sociala relationer. Ofta om det sker ett sexuellt övergrepp i din närhet så är ju faktiskt risken stor att du känner både offret och förövaren. Och hur ställer vi oss där liksom? Så att det är 8 olika moduler då som man går igenom på nätet. Och sen får man ett litet diplom när man har gjort detta. Och sen så har vi också på utbildningen på en annan flik samlat länkar och tips som en liten bank av olika ställen dit man kan vända sig till och där allting är klickbart då. Så det är oerhört mycket material samlat på den här sidan för att sitta och leta efter allt det här på nätet själv tar otroligt lång tid. Så då har vi försökt att samla allt på samma ställe så att man åtminstone bara behöver logga in och kolla där. För om det är så att du är i en situation där någon har råkat ut för något, då vill man ju veta ganska tidigt vad man ska göra, liksom, vad kan man vända sig, vad kan vi få för hjälp. Och i utbildningen så hänvisar vi också till lite olika checklister och någon handlingsplan man kan fylla i som sin förening och lite olika material som är oerhört skönt att ha på plats. Liksom, så att man har jobbat igenom det i sin förening, att styrelsen har jobbat igenom de här frågorna och tagit fram handlingsplaner för att man hoppas ju aldrig att det ska att de ska behöva användas såklart. Men om det behövs någon dag, om det händer någonting, så är det så oerhört skönt att ha det på plats, att man vet vem som gör vad, i vilken ordning, hur prioriterar vi, vem kontaktar vem, vad gör vi med en eventuell ledare eller någon person som har gjort något, hur pausar vi den, alltså det är bara så skönt att ha det på plats. Och i de föreningarna där vi har liksom träffat när vi har träffat föreningar där det har hänt någonting och de inte har haft det här på plats, vilket de flesta dessvärre inte har, då är det liksom, varför har vi inte gjort det här jobbet innan? För att det blir ju så, bara att det sker någonting sånt här är så tungt i sig. Så då är det faktiskt skönt att ha lite ramar, liksom, att man har tänkt om de här sakerna i tidigare skede.
Hur har responsen varit från de föreningarna eller de personerna som har kört webbutbildningen hittills?
Ja, men faktiskt väldigt bra. Och det är ju superroligt. Och man ser ju hur många tycker såklart att det är så jobbigt att prata om. Men förstår också att det är viktigt att göra det. Och sen alla tycker ju det är, alltså, man känner sig lite mer rustad på något sätt. För att och bara veta om att alla i sin förening kanske har fått samma information och samma utbildning. Kanske är lättare för mig att prata med dig om jag misstänker någonting. För jag vet att vi har liksom samma grund och så på. Att men du, jag tänkte på det här och sa, vet, kommer du ihåg det i utbildningen? Jag såg någonting här borta. Eller det här känns inte riktigt bra. Eller sådär, att man vet om. Så att vi körde ju en pilotutbildning med Frölunda Hockey. Med deras, alla de som jobbar med barn- och ungdomshockey där. Och de är ju superduktiga på att jobba med trygghetsfrågor överlag. Och såg detta som en jättebra del i sitt koncept och paket i trygg idrott. Och sen så körde de det i sin tur med alla sina ledare. Som jobbar inom barn- och ungdomshockeyn. Och nästan 60-70 ledare så körde de med. Så att, och det har de tänkt att göra löpande kanske varannat år och liksom se till att man håller den här frågan aktuell. Och känns ju grymt bra att en sån stor förening tar den typen av ansvar. Sen har vi även en ridklubb, bildad ridklubb som körde med all sin anställd personal och hela styrelsen. Typ 25 pers där vi körde liksom, och då körde jag och min kollega Sara på plats med dem. Och hade fantastiskt bra diskussioner och det ledde till så mycket grejer och sådana mycket ringar på vattnet. Och redan på plats bestämdes liksom att ja, men det här vi måste göra, fixa handlingsplan för det här och det här och vi måste göra det och nästa steg blir det här. Och ja, att man liksom verkligen känner att man aktualiserar frågan och på något sätt genom att göra det så kanske åtminstone det blir lite lättare att prata om det här tuffa ämnet.
Känns det som att den goda uppbyggnaden av strukturen och enkelheten i webbutbildningen, att den också kommer att tilltala mer personer än att man kanske ska åka på en utbildningskväll eller en utbildningsdag i den här ganska jobbiga frågan, att man har lättare att nå dem med det upplägget som ni har nått med webbutbildningen?
Ja, men jag tror det faktiskt. Och i och med att den är så pass flexibel att man kan hantera själv eller i sin grupp. Jag körde den med mitt ledargäng hemma vid köksbordet. Liksom, vi tog en fika och gjorde detta. Och verkligen så här, vi fick jättefina samtal och diskussioner. Och också, det är ju jobbigt, men i en trygg miljö och liksom att man själv kan påverka. Och som sagt att det är så pass låga trösklar så att man ska inte behöva ha någon utbildare som håller hela. Sen kan man ha det också om man känner sig mer trygg. Där kan man ju få hjälp av en idrottskonsulent till exempel. Men den är också så pass enkelt så att man faktiskt kan köra den själv. Och jag tror att, att en trygg hemmamiljö på något sätt, och det kan också vara i föreningens miljö, men att det kan faktiskt vara en vinnare än att åka på en kanske utbildningskväll någonstans där det också är andra ledare och sånt som man inte känner och så här, för att det kan ju vara, ja, det är ju tufft att prata om liksom. Så att vi har försökt att göra det så att det ska vara enkelt och på något sätt någon form av anpassningsbarhet i det för att så många som möjligt ska kunna göra det och att man ska kunna hålla i den själv också liksom. Så enkelt, den är nästan självgående men ändå väldigt informativ.
För du var inne på det själv att det här kan ju vilken förening som helst i landet gå in och göra. Så det är ju inte specifikt för Västra Götalands föreningar utan det är det som är det fina med den.
Ja, det är fantastiskt. Så att, nej, den ligger öppen för alla och funkar ju alltså, egentligen för all föreningsidrott. Alltså, det är ju, den är ju öppen och ligger på nätet och ju fler som gör den desto bättre känner vi. För då kommer vi på något sätt också sprida ut den här kunskapen mer. Så att, nej, bara kör.
Jättemycket spännande grejer på gång. Och är det så att du har något mer som du vill avsluta med så får du gärna göra det.
Ja, och det händer ju mycket som sagt. Vi kör ju, vi har ju även kört den som en regional utbildning på nätet. Så vill man vara med leda lätt, höll jag på att säga, så kör min kollega Thomas och jag den här utbildningen på webbaserat via Zoom någon gång då och då. Nu hade vi det förra veckan så att nu blir det väl till hösten igen. Men den möjligheten finns ju också om man hellre skulle vilja vara med i ett sånt sammanhang. Jag ska ha möte nästa vecka faktiskt med Frölunda Hockey och SHL som är lite intresserade av att höra mer om detta för de är ju imponerade av Frölundas arbete med trygghets, med deras trygghetsarbete. Och då har de berättat om den här utbildningen så att då blir SHL lite nyfikna. Så de ska jag träffa nästa vecka. Så det var en liten förhandsinfo. Så får vi se vad det kan leda till. Det är jättekul att de tar också ansvar i den frågan. Liksom. Så att vi får se vad som händer där. Men annars så är det ju egentligen bara uppmana att sprida den här utbildningen. Och försöka få så många som möjligt att gå den. Så att vi kan öka kunskaperna i föreningarna om den här otroligt viktiga frågan. Och få våra ledare att och styrelser att känna sig lite mer bekväma i att ta snacket. Det tror jag är jätteviktigt.
Då är vi tillbaka i studion och vi tackar såklart Emma Svensson för sin medverkan i våran podcast. Andreas, vad tar du med dig från ditt och Emmas samtal?
För det första så tycker jag att det är ju som vi sa innan ett svårt område. Och det som Emma beskriver, både hennes engagemang men också webbutbildningen, gör ju att det här kommer kunna bli en möjlighet för föreningarna eller för enskilda personer i föreningarna att jobba vidare med. Och att de har gjort det enkelt och konkret, det tror jag kan vara en nyckel. Det går att göra ungefär på en timme om man kör det själv. Och kör man det liksom i en lärgrupp eller i ett större sammanhang så tar det kanske mellan 2 och 3 timmar. Så att det tror jag är viktigt att de har skalat bort ganska mycket och ändå får det så pass bra. Så att det är den första spaningen. Och den andra är väl att det har också varit viktigt i de här frågorna när kända idrottsledare eller idrottare har trädit fram och berättat sina historier som de har upplevt. Och tror också att det kan vara en någon form av isbrytare för många föreningar att ta de här frågorna lite mer på allvar. Och att det kan drabba alla, så att säga. Så att det är viktigt att ha med sig. Och sen också trycka på att webbutbildningen är ju riktigt bra. Frölunda Hockey har ju testat den, som Emma var inne på. Och nu då så finns det ett visst form av intresse från SHL. Och då känns det som att då ligger man då väldigt rätt i de här frågorna. Och att förhoppningsvis kommer få en bra spridning här då.
Jag tänker på en sak utifrån det du säger med de här, alltså förebilderna som har, eller duktiga idrottarna som har klivit fram och berättat om vad de har varit med om tidigare. Att det är hela tiden historier som kommer fram om saker som har hänt för ganska långt tillbaka. Och det tycker jag kanske är bland det viktigaste att fundera kring när vi jobbar med det här. Att kan vi hitta det då tidigare, motverka det innan det inträffar och inte få de här historierna om det som har inträffat för flera år sedan. För det är ju mest den typen av uppmärksamhet som blir kring det här. Utan man skulle ju vilja att vi på ett bättre sätt kan motverka. Och det är det precis där den här utbildningen går ut på. Men jag vill bara liksom motivera er som lyssnar på det här att förstå att så här, men vi kan göra någonting i den här frågan och försöka ta det på allvar. Och som du säger också, Andreas, att om det bara tar 1 till 3 timmar så tror jag att de flesta skulle säga att det är värt att investera den tiden i att skapa en tryggare miljö för våra barn.
Jag tror
det, och
precis som du var inne på nu, att att vid några tillfällen så behöver man inte instruera hur en bredsida eller ett slagskott eller hur hopptekniken funkar, utan då är det sådana här frågor som tillsammans inom idrotten måste jobba mer med för att få bättre och liksom goda samhällsmedborgare över tid, för att inte få de här historierna som du är inne på som kommer upp 5, 10, 15 år efteråt, utan det ska förebyggas redan här och nu.
Mm. Så jag tänker att vi ska inte babbla på här, utan ni har lyssnat på det här nu, förhoppningsvis är ni taggade på att gå in på motverkasexuellaovergrepp.se, spana in verktyget, ge er i kast med det, allra helst ihop med övriga ledare i er förening, så att ni kan ta ett gemensamt grepp om det. Så att jag skulle bara vilja säga att gå in där direkt nu, spana in det och försök sätta igång med att få en plan kring det här, för att det är ju ett ämne, vi vill inte ha ett enda barn till som egentligen drabbas av det här i idrotten. Och jag vet att det är en utopi, men vi vill inte det, och då måste vi allt vi kan för det i alla fall. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Idag har vi pratat om det tuffa ämnet sexuella övergrepp. Och ifall du som lyssnar på det här själv är en situation där du vill prata med någon om något som har hänt dig, så kan du antingen ta kontakt med din vårdcentral eller så kan du ringa BRIS, Barnens rätt i samhället, på 116 111. De vill jättegärna hjälpa dig vidare så att du får den hjälp som du behöver i den situation som du är. Och är du ledare och funderar kring hur ni ska jobba vidare med de här frågorna, ja, då har ni fått svaret i avsnittet. Gå in på www.motverkasexuellaovergrepp.se och börja ert arbete redan nu. Vill ni komma i kontakt med oss som har gjort podden så gör ni det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan ni mejla oss på podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor.